A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 219 för vecka 18 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och nu är Henrik tillbaka.
Ja men hallå hallå.
Hallå hallå.
Har ni... Kanske ska förklara lite.
Ja,
vad...
det kan du göra.
För jag tror jag nämnde tidigare att vi håller på att bygga ny tvättstuga och toalett. Mm. Dusch. Här. I förra veckan där så måndags när vi skulle spela in tidigare på dagen så hade elektrikern varit där och då kopplade han loss tvättmaskinen och allt sånt där. Så var det bara sätta fart för då skulle han snart komma tillbaka och då behövde vi regla upp golvet, lägga golvspån, regla upp inneväggen, mm-hmm. börja glesa upp taket innan han skulle komma tillbaka. Mm. Och även om jag hoppade över inspelningen som spar mig 2 timmar med för- och efterarbete, mm. så hann vi inte riktigt allting vi skulle lösa. När han kom tillbaka nästa gång så höll vi fortfarande på där och skruva och mojsa och grejsa. Men det går stadigt framåt och nu börjar jag känna att det kanske finns ett slut på det här projektet också.
Ja, men vad skönt.
Vi börjar närma oss. Ja, men det är faktiskt jätteroligt. Mm. Men ett hus från 1830 så ingenting är ju rakt.
Oj.
Någonstans.
Mm. Har ni mycket spöken?
Tror du på spöken?
Det var inte min fråga. Jag frågade om ni har
mycket
spöken.
Nej, men det var min fråga.
Ja, man svarar väl inte på en fråga men en fråga. Du får väl svara nu.
Det gör man väl.
Okej, okay, det var givande samtal. Jättebra.
Nej, det finns inga spöken här.
Mm. Nej, okej. Okay.
För det finns inga spöken.
Gud, vilket tråkigt svar. Leif GV skulle jag inte hålla med dig.
Mm. Nej, jag har en lista över alla människor som har bott på gården sedan 1600... någonting. Mm. Det här huset är 1830 men gården har funnits 1640, mm. tror jag.
Jag tror att någon av de människorna har dött. Stämmer
jag tror att de allra flesta av dem har dött.
Ja, du ser.
Det står
bra
en familj där
grund
som,
för spöken.
Det är en helt annan diskussion.
Oj, lite bitter idag känner jag.
Jag vet, lite grinig.
Ja, sådär. Grinig gubbe, okej. Okay. Då vet jag.
Det är en familj där som av, jag tror att det var 5 barn som hade 4 dött 1 eller 2 år efter de föddes. Mm. Det var nog när huset byggdes där, så 1830 mm. ungefär. Det var tuffare förr, om man säger
lite.
Så.
Mm.
Så, men nu, i alla fall, nu bor vi här.
Ja, men precis. Ingen dör.
Så. Mm. Inte än.
Nej.
Förr eller senare dör vi allihopa.
Ja, men precis.
Den lilla tiden som man har när barnen har somnat och när man inte är på jobbet och, mm. och sådär, och även när man är hemma, jag är hemma föräldraledig på deltid, all sån vaken tid har gått åt till att göra liksom, det återstående nu och vi har en hel del kvar att göra. Mm. Det var någon natt liksom, klockan 1 så kände vi att nej, nu är risken att göra misstag så jäkla stor för vi får gå längre. Mm.
Ja, klokt.
Ja.
Nej, men någon gång så. Nej, men nu det går framåt. Det är jätteroligt faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Ja, Jag har för mig också att inför förra gången så var det någonting jag skulle säga vid det här introt om någonting som var intressant eller kul. Ja, men det har försvunnit. Ja, jag är så trött. Min kropp är så trött. Bära saker och hålla upp saker och såga och kroppen protesterar.
Ja, det förstår jag.
Ja. Nu behöver vi bara hålla humöret uppe.
Ja,
kan du klara det under denna timme? Nej.
Ja, det är den här timmen som jag har på mig att få ur mig det dåliga humöret så att jag blir på ur humör sen.
Okej, men jag skulle ta upp en grej. Vi snackade förra veckan och det var ju din nyhet som jag tog över, Henrik, om den här kvinnan som har skrivit någon kontroversiell bok. Kommer du ihåg det?
Ja,
just det.
Ja. Och då Storrottan tipsade oss på vår hemsida om att hon har ju skrivit en bok tidigare då, Homosexualitet är synd, eller vad fan är detta? Och att det finns en reklamfilm för den på YouTube. Har ni kollat på den här?
Nej.
Ja.
Alltså snälla David, klicka upp och... vi kan,
klicka nu.
Ja, titta nu. Med ljud.
Jag rekommenderar alla lyssnare också att göra nu, för det är...
Du kanske kan klippa in lite, Henrik. Går det?
Ja, det kan jag göra.
Lite ljud.
Absolut.
Ja, gör det. Det här verkar... Det här känns som någonting som jag skulle ha väldigt svårt för att... Bara själva musiken gör ju att man vill skjuta någon.
Nu är det här. Boken som alla tar.
Nej, jag kollar på den igen. Jag kan inte låta bli.
Ja.
Alla större universitet i Sverige har den. Regering och
riksdag. Ja, det här var ju plågsamt att titta på.
Visst är det? Det är så fascinerande. Det är så dåligt.
Min favoritdel av videon är när hon står på massa stenar vid vattnet och så här halkar runt. Ja. Och står nästan ramlös.
Jag tycker om hon vänder sig mot kameran 17 000 gånger.
Den är ändå alltså, den är från 2005. Ja, det är länge sedan, men det är inte så länge sedan.
Nej, men det känns ju som 90-tal.
Ja, eller 80-tal till och med. Det är riktigt... Ja, visserligen åsikterna är väl typ
93,
2000 år före Kristus typ, så att uppmärksamma.
Men jag såg ju på intervjun, alltså i det här som vi pratade om förra veckan, såg det i efterhand och hon är ju liksom batshit den här.
Ja, fanns det någon videointervju?
Ja, de pratar ju med henne också. Man ser ju på henne bara på, alltså hon är ju jätte så här helt stirrig och bara nej, så känns nu kan du inte helt med.
Jag egentligen så vill jag inte uppmana folk att gå in och kolla på det här, för att då kanske hon tror att oj, alla har upptäckt hur rätt jag har. För de har ju stängt av kommentarsfunktionen givetvis, att ingen kan säga emot. Men samtidigt så är det så här, fan, alla förtjänar ändå att se det här, för det är väldigt roligt.
Ja, men det här är underhållning på hög nivå.
Det är Stefan Hallman, alltså hennes man då, som har lagt ut den här.
Mm, precis. Det är säkert han som har producerat det.
Det är säkert han som pratar.
Det är inte helt normalt.
Ja.
Jag försöker med en ny grej förresten. Jag tänkte bara säga det. Jag sitter inte vid skrivbordet på skrivbordsstolen, utan jag sitter i en läderfåtölj. Mm-hmm. Fortfarande i kontoret här, men så jag vet inte vad jag vill säga.
Men bra ändå att
jag
avbröt hela programmet för att säga det. Det tycker jag. Viktigt. Jag har på mig en annan tröja. Det vill jag bara få sagt.
Jag har bytt sitt ställning.
Oh, jag köpte nya strumpor inför förra gången, så står skepticism på.
Okay. Jag tror att det är dags att köra igång nu. Det känns som det.
Ja, tack.
Och vi slänger oss in i nyhetsronden. Och vi började tala om Scientologikyrkan, för att det nämligen så att tre scientologiska rehab facilities då, som de kallas i Cannon County i USA då, har stängts ner på grund av polisen var där och gjorde lite koll och sånt där och fann att flera befann sig där mot deras vilja. Kan inte säga att jag är värst förvånad, och jag kan flika in då att har ni inte sett dokumentären Going Clear så kan jag rekommendera den varmt. Till Norge ska vi sen. Det är så att norska forskare har gjort DNA-analys på en rad kosttillskott som enligt förpackningen innehöll johannesört. Det visade sig dock att ingen av produkterna innehöll ett spår av johannesört. Så bedragare in.
Det är väl bra för johannesört?
Ja, det är bra för den, men ja. Bedragare inom kosttillskottsbranschen. Nu har jag väl hört allt, känns det som. Va?
Ja, det var något nytt.
Ja, verkligen.
Ja, vänta bara. McCain Foods i USA återkallar sina hash browns. Och anledningen? Ja, om du har upplevt att dina potatisplättar smakat lite väl mycket golfboll det senaste så beror det på att de faktiskt råkat innehålla överflödigt golfbollsmaterial. Hur golfbollarna hamnat i matprodukten är enligt företaget fortfarande ett mysterium. Men kan ha skördats samtidigt som potatisarna produkten till största delen består av.
Ja, en färsk studie visar att personer som undviker gluten löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Skälet till det här då, det är att man inte får i sig tillräckligt mycket av såna här vissa nyttiga grödor då, som är bra för våra blodkärl och kroppen överlag då. Riskökningen är inte så extremt betydlig, men forskarna rekommenderar att man inte bör undvika gluten om man inte har celiaki då.
Så det är forskare i Lund som har, jag läste nyhet idag, de håller på att ta fram ett piller som man kan äta då. Ja. Ungefär som man tar antihistamin eller någonting. Celiaki är ju en autoimmun sjukdom. Så att proteinet i vete och korn gör att kroppen angriper sig själv. Men då kan man ta så att man minskar de här, för det är en del är ju jättekänsliga och man kan få i sig, även om man undviker gluten så kan det finnas lite protein, glutenprotein i annan mat också, man kan få i sig. Och då kan det vara bra att ha sådana tabletter. En del är ju faktiskt väldigt, väldigt allergiska. Men det kan också vara bra för en sån här om man kan äta lite gluten, om man äter också en sån här
tablett. Ja, det är jättebra.
Hinner, för man ser ju på det, det är ju en sjukdom.
Ja, absolut.
Så det kan ju finnas läkemedel mot
det. Absolut. Den bästa rekryteringsbasen för alla kriminella gäng är unga män som är arga, ensamma, arbetslösa och frånskilda. Jag visste faktiskt inte att det var just skilda män som var i farozonen för att hamna i ett kriminellt gäng. Jag ser framför mig hur Roland, 53 år, ekonomichef på ett konsultbolag, skiljer sig från hustrun Lena och plötsligt börjar med indriva verksamhet för Hells Angels. Nu är ju den här faktan om att det här är den bästa rekryteringsbasen, det är ju inte en 100% eftersom den kommer från Alf B. Svensson, den kristna debattskribenten och psykologen som då och då hasplar ur sig ett gäng dumheter. Och den senaste handlar om hur vi måste börja behandla män och kvinnor mer olika.
Ja, intressant.
Ja.
Och sist men inte minst då, Frankrikes nya president Emmanuel Macrons valkampanj attackerades systematiskt av ryska hackers, precis som kandidaterna i USA inför valet. Men hans stab hade en liten busig lösning på det här problemet. Attackerna var utformade för att de skulle ta sig in i kampanjstabens mailsystem, så de skickade ut länkar som såg seriösa ut där man ombads uppge sina uppgifter, precis som de gör för Nordea och alla såna här grejer då. Monir Majoubi, som var ansvarig för IT-delen, löste detta tillsammans med hans team på det enkla sättet att de fångade upp de här sidorna och skrev in uppgifter. Massa uppgifter, flera gigabyte uppgifter. Helt automatiserat naturligtvis. Och plötsligt så fick de här hackarna då så otroligt mycket data att gå igenom att om någon av misstag givit dem fungerande uppgifter så var det för mycket data att gå igenom för att de skulle kunna använda de uppgifterna. Så kan man också göra.
Och den här IT-ansvariga där, han kanske löser så att han skrev ett makro, eller kanske flera makro.
Precis.
Bra det.
Jag
gillar det.
Det var bra. Bra. Ja, och då är vi klara med diskussionsdelen och vi ska in, eller nej, det är vi inte alls det, vi ska in diskussionsdelen, nyhetsronden är klar. Och ja, vi ska börja med svampar tänkte jag. Ja, men det kan ju vara trevligt. Det är så här att det är forskare som har kommit fram till att det är ju så här att när man kultiverar olika svampodlingar, alltså såna här bakterieodlingar, så gör man det med vad man kallar för en pure culture, eller en ren kultur antar jag att det kallas på svenska. Och vad man gör då är att man tar en typ av bakterie och så odlar man upp den. Och så utvinner man någonting ur den, till exempel penicillin är det vanligaste då. Det är ett av de absolut vanligaste att man producerar på det här sättet. Saken är bara den att i naturen så produceras ju också penicillin till exempel. Det har ju använts i tusentals år på olika sätt. Men i naturen så finns det ju inga så att säga rena kulturer. Så det är det här forskarna nu har börjat titta på, för att det är ju så att vad man har upptäckt då är att de här mikroberna, de här svamparna, de här bakterierna då, beter sig olika beroende på vilken miljö de befinner sig i, alltså tillsammans med vilka andra bakterier eller svampar de befinner sig. Mm. Så vad man har testat då är att man har tagit två sorter av penicillumbakterien då, eller svampen då. Det är alltså den som man har utvinnit penicillin nu. Men det finns alltså olika arter av penicillum. Och då har man upptäckt då att kombinerar man olika arter med varandra så får man fram andra typer av penicillin. Så de har alltså kombinerat två, de här forskarna nu då, det publicerades för en vecka sedan bara. De har alltså slagit i Berkeley, det är Berkeley Institute som man har gjort det här. Man har hittat två sorter av penicillium då som man har odlat tillsammans och fått fram ett extremt potent penicillin som funkar på MRSA bland annat.
Jaha.
Så, och den slår ut andra saker också, streptokocker bland annat, och mjältbrand funkar det också på.
Men wow. Så det är super penicillin.
Ja, och så det här är ju liksom, det är en ganska stor upptäckt just, och det är en ganska bra idé just det här att om man emulerar så att säga miljön ännu mer så kanske man kan få fram någonting annat. Och det var ju lite det som man gjorde här då. Man säger att ja, vi har inte den här rena kulturen utan vi blandar istället och ser så kanske det kommer fram någonting ännu starkare, och det var ju det som hände här då. De har med hela formen på den här nya då är C19H32O7S. Så att, men den heter Berkeley Acetone A, kallas den här varianten då. Döpt efter dem då självklart eftersom de hittade den då. Så det var inte så mycket att diskutera. Jag tyckte bara att det var lite längre grej, och istället för att bara ha med det som en sån här liten kort grej så tyckte jag att det var en intressant grej att reflektera över, att man vi får upp den här, sen kan man inte luta sig tillbaka heller, man kan ju inte säga att ja visst det kommer MRSA och såna här saker, men de kommer att hitta någonting. Det är ju liksom, världen är ju inte en film som alltid slutar lyckligt så att säga, man kan ju inte bara förlita sig på att allting ska lösa sig, men såna här.
Nej, men det är ju någon slags kapprustning. Mm. Alltså de ondskefulla bakterierna och sånt där.
Mm.
De hittar på nya sätt att vara ondskefulla, och de snälla blodkropparna och forskarna försöker liksom hålla jämna steg med det där.
Ja, och det är här också som, och det här jag tycker är så fantastiskt, och en väldigt stor del i den diskussion som man ofta kan ha exempelvis med religiösa personer, att man säger då att men, vetenskapen vet inte allt. Nej, och så är det faktiskt. Men vetenskapen förutsätter att det alltid finns ett svar. Så att, kan man ställa en bra fråga så finns det ett svar på den frågan. Och till exempel hur besegrar vi MRSA är ju en väldigt bra fråga. För att förmodligen så, det går ju att besegra. Och det här kan vara ett av de sätten att besegra det på. Och det är då, alltså det är sånt som triggar igång forskare. Så att, okej, här har vi en gåta, ett mysterium, den kan vi lösa. För att, ja, och det kanske löses i 10, 12, 15, 20 steg över 100 år, men det löses ändå. Så att det är fascinerande med hur forskningsvärlden, alltså hur snabbt det går, och vad man, alltså ställer man bara rätt fråga och har rätt folk på rätt plats så kan man lösa såna här problem på såna här fantastiska sätt då.
Mm.
Så att det är intressant, och som sagt det finns
jag tycker det är väldigt intressant att hitta andra sätt att få fram de här, så att säga, alltså, miljön som svamparna växer i kan påverka.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
i slutändan, om man säger, hur användningsområdet för det, det är jättefascinerande, men hur kommer man på det?
Ja, alltså
hur lyckas man lista ut det där? Det är jag fascinerad över.
Det skulle kunna vara, alltså, om jag bara spekulerar, så skulle det kunna varit om misstag. Man har blandat saker och upptäcker att det här var inte vad vi hade väntat oss.
Nej, penicillins historia är väl ganska mycket misstag.
Ja, det är ganska mycket så här som är det. Att man har glömt någonting fram eller att man har blandat saker, två felaktiga. Alltså, sen är det så att sådana saker är också lätt till ond, bråd, död såklart. Men alltså, ja, i vissa fall så kommer man fram till saker som behöver det inte ha varit så i det här fallet. Det kan ju ha varit att man har studerat det i naturen och sett att ja, hur får vi fram den här substansen? Den har vi inte fått fram i ett labb till exempel. Mm. Så att, ja, det finns säkert jättemånga sätt att göra det på. De har säkert ganska många sätt att hitta nya idéer och få nya uppslag och så här på. Så att, ja, men det är spännande.
Jag tycker när man är mer insatt i hur saker och ting fungerar än vad vi är. Mm. Så vi är i stort sett inte insatta i hur det här fungerar, den här typen av forskning. Så har man ju ledtrådar.
Mm, exakt.
Så man tittar på hur det har fungerat tidigare. Hur man skulle kunna gå tillväga för att hitta andra ingångar till det och annat. Ja, det är ett mysterium för att vi inte kan någonting om det.
Ja, men precis. Ja, men det jag tyckte det var värt att nämna i alla fall.
Ja, ja. Intressant.
Ja, ska vi prata potatiskanon, Henrik?
Vi kan prata vapenlagstiftning kanske. Jag läste på Dagens Juridik om en 17-årig pojke som via en instruktionsfilm på YouTube byggde sig en sån här potatiskanon. Mm. Ett rör. Jag vet inte vilken variant det var, men man kan spruta in lite gas från hårspray eller någonting, tända el på, så flyger den iväg. Man kan använda sig av dammsugaren, att det finns olika varianter. Mm. Skapade sig då en sån här potatiskanon som lyckades skjuta iväg potatisen 2 meter. Pojken åtalades vid Alingsås tingsrätt enligt följande gärningsbeskrivning. Den tilltalade har tillverkat och sedan innehaft en potatiskanon utan att ha rätt till det. Potatiskanonen är att bedöma som ett skjutvapen.
Okay.
Pojken nekar här till brott. Har någon av er byggt en potatiskanon eller något liknande? Någonting som skjuter iväg någonting i 2 meter ungefär.
Ja, det har jag gjort. Definitivt.
Brottsling!
Ja.
Skönt att jag är laglydig i alla fall.
Ja.
Mm. Nu, med hänsyn står det här till potatiskanonens begränsade effekt, så säger man att brottet betraktas som ringa. Så, han har alltså dömts för ringa vapenbrott, 30 dagsböter på totalt 1500 kronor.
Men alltså, det låter ju helt bizarrt. Är det ett aprilskämt, ja, eller?
Jag tror inte det. Dagens Juridik känns inte som
inte så aprilliga,
gör aprilskämt, särskilt inte i maj.
20 april är det publicerat, så det var ju väldigt sent aprilskämt.
Ja, precis.
Ja, precis.
Men det låter ju helt rubbat.
Mm. Det låter lite drakoniskt eller nästan orwelliskt på något sätt. Och det får mig att börja fundera också på hur... Alltså jag förstår att vi behöver en lagstiftning kring vapen med gränsdragningar för vad man får göra och vad man inte får göra, så att man inte gör någonting som kan försätta sig själv eller andra i fara.
Ja, alltså det måste ju finnas någon... Så är det ju väldigt noga inom just juridik att saker och ting är definierade.
Mm.
För det vet jag ju, när man pratar med folk som är jurister, så är det ju alltid så att ja, det beror på.
Mm.
Och hur såg det där ut? Hur funkade det där? Vad hade hänt där? Vad sades innan? Alltså det finns otroligt många steg i det. Och det ska någonting klassas som skjutvapen. Jag menar, vi går runt på jobbet och skjuter gummisnoddar med fingrarna.
Mm. Ja, kommer man längre än 2 meter?
Ja.
Men ja, stod det någonting om man, ifall han riktade mot folk liksom? Var det som var grejen eller vad? Det stod
inte. Nej, det står inte. Inte den här.
För jag menar, polisen måste ju ha fått reda på det här på något sätt. Ja. Jag antar att de inte bedriver övervakning mot alla som har kollat på den här potatiskanon-videon på YouTube. Liksom. Mm. Utan att någon måste ju ha tipsat om det här.
Nej, ja, precis. Jag vet inte riktigt hur det har framkommit eller hur de har fått reda på det här.
Mm.
Det står, vid polisens undersökning har potatiskanonen... Nej. Vid polisens undersökning har potatiskanonens uppmätts ha en anslagsenergi som varierat stort beroende på olika omständigheter. Anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule.
Okej.
Okay. Jag ser framför mig hur kriminaltekniska laboratoriet står i vita rockar och skyddsglasögon och mäter energin i det här vapnet för att ta reda på vad straffet ska vara på något sätt.
Ja, märkligt.
Jag tycker att det känns lite absurt, men det får mig i varje fall att fundera över vad kan jag ha gjort som är olagligt utan att jag vet om det.
Ja, precis.
Jag är nyfiken om det. Jag kan skruva isär saker, eller gjorde när jag var liten, för att skruva isär saker för att se om de fungerar, bygga andra saker. Jag har inte själv byggt den här typen av vapen, men jag har tittat på YouTube-filmer om hur man gör.
Men vad, jag ser att det folk har kommenterat här. Det är någon Tobbe som har skrivit i
kommentarsfältet
här. Sverige har blivit sjukt. En tennisbollskanon skjuter ut bollarna med 150 km i timmen. Så nu är det bara att åtala alla innehavare av en sådan.
Ja.
Om vi har några jurister som lyssnar, så vore det intressant att veta vad skillnaden är på det. Liksom. Om jag skulle bygga en egen tennisbollskanon, skulle det också vara olagligt?
Och lägga potatisar i den.
Är det potatisar som är olagligt?
Det är vad? Potatisar är olagligt. Och det lustiga med det här är att det hände i Alingsås. Potatisstaden.
Jaha, ja.
Det här Alströmer kommer ifrån. Allting här har med potatis att göra.
Kanske därför det var extra känsligt.
Det kanske är det. Det kanske är det handlar om.
Ja.
Men de har ju en poäng där. Tennisboll, alltså när man tränar, när man spelar tennis. Vet inte hur de fungerar, men jag har sett de som skjuter iväg som amerikansk fotboll. Det är två hjul som snurrar mot varandra, som suger tag i bollen och skjuter iväg dem. Är det för att den här potatiskanonen, om det är den här varianten man sprutar in lite hårspray och tänder eld på, att det är en explosion? Alltså är det den kemiska processen, måste jag säga, som skjuter iväg potatisen som gör det till ett skjutvapen?
Ja, det kanske är så. Jag menar, tekniskt sett, jag förstår väl att man skulle kunna få dra det till på något sätt, att det skulle kunna ses som ett skjutvapen. Alltså att man skjuter iväg någonting och det skulle kunna användas som ett vapen. Men jag menar, det är jättekonstigt.
Det var riktigt underligt.
Ja,
intressant i alla fall.
Ja, absolut.
Det vore jättebra om någon som är insatt i ämnet skulle kunna höra av sig och säga någonting.
Absolut.
Ja, här står någonting förresten.
Jaha.
Paragraf 2 i vapenlagen 1996:67. Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel. Så förmodligen har det någonting med sättet den fungerar på.
Okej.
Okay. Ja, spännande.
Yes.
Ja, typ.
Ja. Vi går vidare och jag vet inte om någon har missat det här, men jag läste på British Humanist Organization, eller Alliance, eller BH i alla fall, Association är det såklart, att Stephen Fry undersöks för ifall man håller på att titta på Irland, ifall han ska åtalas för blasfemi.
Jaha, är det olagligt där alltså?
Ja, det är ganska många länder som det faktiskt är olagligt i. Det finns,
Irland ligger bara så jävla nära, det känns så sjukt. Det är liksom, jag vet inte. Man tänker att det inte är så olikt Sverige liksom.
Grekland, Polen, Turkiet och Ryssland har också blasfemilagar. England och Wales tog bort sina blasfemilagar 2008. Den här lagen, faktiskt är det så att den här blasfemilagen på Irland som är används just nu, den kom 2009, så den är väldigt ny.
Vi får inte glömma, det är lätt för oss att glömma hur situationen såg ut på Irland för inte så jättelänge sedan. Jag blev påminn om det, jag såg en film häromdagen som heter 71 som var jätteintressant. Brittiska soldater i Nordirland och hela liksom den situationen, vad de utsätts för och motsättningarna mellan protestanter och katoliker. Alltså när vi pratar om islam idag och terror och hur situationen är, så är det inte helt olik hur situationen var på Irland då.
Absolut.
Det är lätt att glömma av det. Och hur man bombade i London bland annat.
Ja, det finns
terrordåd på det sättet. Men framförallt då liksom motsättningarna där, och det gör ju på sätt och vis att det är fortfarande förvånande, som du säger, fredag känns kulturellt likt. Mm. Men så pass nära i tiden hade man så pass stora religiösa motsättningar att det inte är helt konstigt ändå att det lever kvar.
Mm.
Nej.
På ett annat sätt, på en annan nivå.
Nej, alltså, IRA, jag skickade en bild till er, vi kan lägga ut den på, vi kan bifoga den kanske, länka till den. Det finns ju, IRA gjorde ju en ganska väldigt stor terrorattack i London 1993.
Mm. Jävlar.
Extremt förödande, alltså lastbil då som var detonerade.
Shit, med hur många dog där?
Jag vet inte, jag har bara sett, det var inte jättemånga, men
okej, det är ju helt sjukt i så fall.
Ja, förödelsen var ju anmärkningsvärd. Men, och det finns andra bilder när man, alltså, det var helt sanslöst. Men precis som du säger, Henrik, det ligger ändå så pass nära i tiden. Och någonting som vi associerar med, man säger då att islam ligger så här 500 år bakom. Nej, det gör de inte. De ligger typ 20 år. Alltså det är, marginalerna är försumbara.
Mm.
Jo.
Men förlåt Frida, jag avbröt dig. Vad skulle du säga?
Detta är en bra fråga. Nej, men jag vet faktiskt inte. Vi fortsätter bara.
Ja. Nej, men det är så här i alla fall att Fry då var med i irländska tv-kanalen RTE. Och då var det Gay Byrne som intervjuade honom. Och det här klippet har ni säkerligen sett. Det cirkulerade... Nej. Du har inte sett det.
Hur länge sedan var det?
Göra, Frida.
Du har nog sett det, för att det här, efter att han hade den här intervjun 2015 så gick det här, alltså den gick ganska hett, det här klippet.
Okej, okay, jag tror jag sett den.
Han fick frågan då, om man står vid The Pearly Gates och träffar Gud, vad säger han då liksom?
Just det.
Och hans betyg av Gud var inte jättegott.
Hur vågar du?
Det var en sågning, exakt, kan man säga.
Det var det, ja. Lite av en roast nästan.
Ja, faktiskt.
Och det här då är det som utreds ifall han ska dömas för blasfemi då.
Men och... snälla jävla töntar. Alltså jag tycker det är så löjligt.
Okay. Ja, jo, det är löjligt. Men vad skulle straffet vara? Är det rent symboliskt att han döms och så man uttalar att...
Ingen aning alls faktiskt. Jag vet inte vad maxstraffet är för blasfemi på
Nej, och vad ska heller. De göra? Finns det en...
De kan väl döma honom till att hamna i helvetet bara?
Och det är det jag funderar på, om det liksom inte lite är, om det inte är symbol som säger du döms för blasfemi och därför så. Ja.
Men jag tycker ändå att i misstaget tankevurpan här, det är ganska många skeptiker tycker jag då som gör en tankevurpa runt det här med blasfemilagar.
Mm-hmm.
För att det man ser mycket när det här börjar diskuteras är att vilken typ av gud behöver mänskliga lagar som försvarar den guden.
Mm.
Men jag vet inte om det någonsin hävdas från religiöst håll att de här gudarna eller de här lagarna är till för gudens skull. Alltså att det är guden som ska ta sig försvar, utan de är nog ändå ganska öppna med att det handlar faktiskt om att de ska inte behöva höra sånt här eller bli stötta av det vi har att säga om deras övertygelser. Så att det här har nog inte så mycket med just gudomligheten i sig att göra, utan de är ändå som sagt ganska öppna med att det är människorna som inte ska behöva höra det här. För att vad de gör egentligen då med de här blasfemilagarna är ju att de trycker ju ner kritik och begränsar vad man kan säga och vad man kan yttra sig om när det gäller religiösa frågor. Och det är ju självklart det som är syftet med det, att man ska hindra folk från att prata ungefär som vi gör nu om de här grejerna, va. Och i många länder så skulle ju vi, det skulle ju vara pengar på oss för Absolut. Att vi har den här podden. Så att,
ja, det har vi pratat om också, hur bara någon som har skrivit någonting om sin brist på tro, blivit dömd till piskstraff och allt möjligt.
Ja, men precis. Ja. Och det är ju sådana saker som finns i världen idag och som man ser här då. Det har inte så mycket med... Alltså det är ju kristna länder i Europa som har de här lagarna. Så att de är väldigt...
Jag tror inte någon i kristna länder i Europa blir dömd till piskrapp i och för sig.
Men... Nej, men de här lagarna ändå finns. Och
de är lika fel för det oavsett vad straffet är.
Det är en väldigt tydlig markering från statens håll. Att man ställer sig då på religionens sida snarare än på befolkningens sida. Eftersom det här är ju ett icke-brott. Det finns ju inget offer överhuvudtaget att prata om, utan inte ens någon risk för någonting. Jag menar, risken i så fall är väl det man vill stävja då, att folk slutar tro helt enkelt om man får höra tillräckligt tillspetsade saker. Jag menar, det här som Stephen Fry sa till exempel, jag menar, det är ju väldigt relevant kritik mot den kristna guden.
Ja, och det är ju inte riktat till de troende.
Nej, det är ju verkligen direkt riktat till Gud.
Ni stackare som tror på det här, ni är dumma i huvudet. Mm. Absolut, inte på något sätt, utan han har en väldigt saklig kritik mot, om det nu skulle finnas en gud, om man skulle upptäcka att det fanns en gud. Det här är de sakerna som jag tycker att en gud gör jävligt fel i sådana fall.
Mm.
Om det skulle vara den guden då, om man ska ta den diskussionen. Men det är väldigt bra kritik taget från kristna källor. Alltså, det är ju inte så att han hittar på saker, utan skulle det finnas en gud så skulle han ju också vara ansvarig för de här sakerna som Steven säger.
Ja, just. Nej, så är det absolut.
Ja.
Ja, men det blir intressant att se i alla fall vad som händer med det, ifall han blir dömd då, i så fall, vad blir konsekvensen av det? Men det...
Ja, har man förolämpat en hittepå-person så är det väl rimligt att få ett hittepå-straff, kan jag tycka. Så att det är väl det enda rimliga.
Ja. Ja, vi får se. Det lär skrivas om påföljderna här. Mm. Ja, vi har väl en grej kvar egentligen innan vi ska prata insändare, och det är veckans Quack You. Det här knyter an till någonting som vi pratade om för några veckor sedan. Faktiskt. På ett ganska intressant sätt. Det har ju kommit upp ett förslag från Socialdemokraterna om att man ska inte få ha konfessionella inslag i skolan. Vilket såklart påverkar de här religiösa friskolorna. Och då har Svenska kyrkan sagt att de kommer att stänga ner alla sina. Det står så här på Dagen: om Socialdemokraternas beslut på kongressen går igenom att alla konfessionella inslag i skolor och förskolor ska förbjudas, då kommer Svenska kyrkan att stänga ner alla sina förskolor. Det säger Peter Ekman, handläggare för barn- och ungdomsfrågor till Svenska Dagbladet. Och då säger han då: vi har som idé att driva förskolor med kristen profil. Om vi inte får ha det så finns det egentligen ingen anledning att driva förskola, säger han.
Nej. Det är väl rimligt.
Och det här är väl egentligen det som vi pratade om med de här flygplanen som var ute. Att tog man bort möjligheten för dem att missionera så skulle de fortfarande åka ut med sina flygplan. Svenska kyrkan skulle uppenbarligen definitivt inte göra det, eftersom de inte ser någon annan anledning att tillhandahålla den här tjänsten än att få predika för barn.
Nej. Det är ju väldigt intressant, alltså, i och med att Svenska kyrkan hela tiden försöker att profilera sig som att vi försöker hjälpa samhället, vi försöker göra ditten och datt. De pratar väldigt lite rent generellt sett om Gud och sådär. Det är mer andra fördelar som de kan bidra med. Men så fort de inte får snacka om Gud, då är inte de här andra sakerna intressanta längre. Alltså.
Nej, så är det. Då ser de ingen anledning.
Nej.
Så det är väl bra att de är ärliga med det då.
Absolut.
Och de har...
Jag försöker hitta en formulering på det. Jag har förstått att i mindre byar, så som den här som jag nu bor i, så finns det inte alltid så mycket alternativ. Alltså, kyrkan ställer upp med en tjänst som kanske inte annars finns. En möjlighet för föräldrar att kunna lämna ifrån sig sina barn en stund.
Ja, precis.
Jag hoppas att någon annan kliver in och tar över, om man säger så. Då. På de orterna. För det är ju faktiskt så att på vissa ställen, det är en ganska religiöst område här. Och kyrkan har så kyrkans barntimmar. Man kan gå efter skolan för medan föräldrarna jobbar och sånt där. Och det finns inte så mycket andra alternativ.
Nej.
Så det kan ju ha liksom negativa...
Ja, så det är klart, det är säkert privatpersoner som kommer komma i kläm. Men syftet är ju ändå att precis, det ska bli det bästa möjliga för alla medborgare.
Precis, och försöker hitta den här formuleringen som inte är att åh, vad synd att de försvinner, utan mer jag har kommit till en insikt som jag inte hade när jag bodde i en större tätort. Mm. Att det faktiskt finns platser där det inte finns alternativ.
Nej, men det är helt sant.
Och kommunerna är ganska öppna också med att det blir problem ifall de gör så här. Ifall Svenska kyrkan drar sig ur helt, eftersom väldigt mycket av den här verksamheten bedrivs i kyrkans egna lokaler. Mm. Och då kan inte kommunen bara gå in och ta över den verksamheten. Då måste den flyttas någon annanstans. Då måste man få fram lokaler och allt sånt.
Så är det ju. Men det kan inte vara rimligt att man ska förlita sig på kyrkor för den typen av verksamhet som är viktig för hela samhället. Det är ändå viktigt att samhället står för den, tycker jag. Ja, så absolut. Att det inte kan bli att de håller på och så här, nej, men om ni inte gör precis som vi vill, då tar vi bort allt det här. Det är ju precis den situation man inte vill hamna i.
Precis, det blir en liten gisslansituation nästan, att man säger att det vore ju tråkigt om den här verksamheten försvann om inte vi får som vi vill.
Precis.
Ja. Så att, vi kan väl köra en liten kombo egentligen. Vi säger väl 1000 kvack till Svenska kyrkan för att de är så öppna och ärliga med sina intentioner. Och så säger vi kvack you för att de har de här intentionerna som de har och inte kan se något annat skäl att ta hand om barnen, att få predika för dem. Mm. Så ska vi ta och köra en insändare då?
Är det två?
Två kanske, oj.
Oj då.
Ja, vi slår på stort.
Två till priset av en.
Lite så, och lite för att jag missade förra veckan.
Ja.
Ja. Det är ett svar till en annan insändare som inte jag hittade när jag gick igenom här. Men jag har en känsla av att
man kanske förstår ändå.
Intressant. Man förstår ändå. Mm. Så det är svar till Roger Johansson den 21 april.
Det heter min pappa, han är det han som har skrivit.
Skriver han ofta insändare på ttela.se?
Du, jag har ingen aning. Ja, men vi får se. Se vad han har sagt för någonting. Får se om jag känner igen mig.
Så här är svaret i varje fall här. Tyvärr har vi människor som vanligt beteendet att förneka och blunda för verkligheten om vår vardag skulle kunna upplevas negativt av en förändring. Tänk vilken katastrof det skulle vara om vi inte kunde använda våra mobiltelefoner som vi gör idag, eller om vi inte kunde ha andra trådlösa nätverk. Ofta används argument i stil med citat, det finns inga vetenskapliga bevis för att detta är farligt, slutcitat. Istället borde man säga citat, det finns inte något vetenskapligt bevis för att det inte är farligt, slutcitat. Mm-hmm. Vi ser idag hur exempelvis olika tumörsjukdomar ökar, inte minst hos barn, och vi fortsätter att blunda och förneka. Vi måste nog fråga oss om våra telefoner och andra IT-lösningar är det viktiga i det mänskliga livet, eller om livet i sig är viktigast. Hur svårt kan det vara? Hur många ska drabbas och få livet förkortat innan vi förstår? Här krävs att beslutsfattare tar detta på allvar och agerar. Eller är det kanske för känsligt för den så kallade karriären? Signerat av erfaren sakkunnig.
Som inte vill gå ut med sitt namn.
Som inte vill gå ut med sitt namn och använda farliga eller vanliga. Alltså, visa först att det inte är farligt.
Mm. Ja, det är ju verkligen en rimligt förhållningssätt. Skulle vi inte kunna göra någonting överhuvudtaget någonsin.
Den så kallade försiktighetsprincipen som vi säger motsägelsefull.
Precis.
Mm. Ja, det är fullt med underliga saker i den insändaren. Men så har vi också ett till svar till Roger Johansson och också till erfaren sakkunnig. Mm. Det medför inte bara i värsta fall tumörsjukdomar utan också sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Hur ofta hör vi inte att någon säger citat, jag har så svårt att sova nu för tiden, slutcitat. Och hur kommer det att bli med 5G? Just nu experimenteras det med en frekvens som har maximal genomträngningsförmåga i exempelvis betonghus. Det kan ju vem som helst förstå att det är mycket stark strålning vi talar om.
En till erfaren sakkunnig.
Ja,
gud. Faktiskt Margareta S.
Mm.
Ja, precis.
Ja, vad ska man säga?
Rädsla och att inte veta egentligen vad det är man pratar om. Det är ju spännande. Och den här, jag har så svårt att sova nu för tiden. Förmodligen hörde man människor säga det för 50 år sedan och för 100 år sedan.
Mm. Ja.
Jag tror inte att det har med strålningen att göra faktiskt.
Nej, det misstänker jag också.
Jag tror det har att göra med att människor ibland har svårt att sova.
Du tror det?
Kan det vara så enkelt?
Ja.
Ja, med dessa visdomsord så kanske vi känner oss lite klara för den här veckan.
Ja, men det tror jag väl.
Ja, vad skönt. Då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då. Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.